Ole Breitenstein är lektor i film. Han har undervisat och hållit föredrag om det mesta i filmväg sedan början av 70-talet. Jag vill veta vad det är som fascinerar oss biobesökare. Och hur har filmindustrin i Hollywood kunnat bli så stor? Slutligen får vi höra en filmanalytikers åsikt om videovåld. Vad tittar du själv på för filmer?
Jag är allätare. Jag tittar på nästan vad som helst jag kan komma i närheten av. Men jag föredrar den populära filmen, framförallt den intressanta, det vill säga välberättade populära filmen, framför filmer, teater med angelägna ämnen. Jag är förtjust i film som uttrycksform.
Vad är det för speciellt med film? Vad är det som trollbinder oss egentligen?
Jo, därför att det är en uttrycksform som engagerar både syn och hörsel. Det finns alltså väldigt, väldigt stora nyanseringsmöjligheter i det. Sen är det ju faktiskt så, jag menar, biografen borde ju vara död för länge sedan. Och när den inte är det, så är det därför det är något alldeles speciellt att sitta tillsammans med 50-100, kanske flera hundra andra människor och titta på samma sak och i någon mening få en gemensam upplevelse. Vi är flockdjur egentligen, och den där att gå på en rolig film med en fullsatt biograf som skrattar så man nästan inte hör vad som sägs på duken, det är en fantastisk upplevelse. Där är filmen bara utlöser av den enorma gemenskapen som man upplever. Det betyder alltså bara att våra allmänmänskliga behov är mycket komplicerade och innehåller alltså också sådana aspekter som man vanligtvis inte fäster sig så mycket vid. Man tycker att man kan ersätta den filmiska upplevelsen med tv-upplevelsen eller med dvd-upplevelsen hemma i vardagsrummet. Men det är något alldeles speciellt ved det där att titta på filmen tillsammans med människor som man inte känner.
Hur har filmindustrin i Hollywood lyckats så bra?
Hollywood kan göra film som appellerar till någon sorts minsta gemensamma nämnare hos väldigt många människor. Lägg märke till att Hollywoods hemmamarknad har alltid varit en mycket sammansatt publik. Och Hollywood etableras på en tidpunkt när en mycket stor del av USA:s befolkning inte ens kan tala engelska. Så stumfilmen var en möjlighet, en minsta gemensamma nämnare bland alla dessa människor, därför att stumfilmen kommunicerar med icke-verbala uttryck som är mycket mer universella än det verbala är. Och om du då jämför med den vanligaste svenska filmen sedan ljudfilmen har kommit till, så är det filmer teater, bilden är sekundär och det som sägs är det primära. Och en sån film går givetvis inte att exportera, men den begrips ju till alla svenskar. Men Hollywoodfilmen har alltså hela tiden befunnit sig i det motsatta läget. Det gäller om att vara så uttrycksfull som möjligt med de filmiska verktygen. Alltså till och med stumfilmsverktygen. Sen har man givetvis dertil tillfogat alla de enorma möjligheterna som finns att kombinera med både verbala men framförallt med icke-verbala i form av musik, ljud, effektljud och annat smått och gott. Så Hollywoodfilmen är bättre gjort som kommunikationsmedel till mycket stora grupper av skilda kulturer. Så det är inte så konstigt. Det är den ena förutsättningen. Den andra förutsättningen är att de har mera makt, de har mera pengar, de har mera kunskap om hur man lanserar filmer och sånt där. De har ju haft tillfälle att göra det. Men det är alltså inte för att Hollywoodfilmen är dålig som den är över världen, vilket man ju ibland kan tro. Utan Hollywoodfilmen är väldigt bra, gjort av väldigt professionella människor som vet någonting om vad. Så när Hollywoodfilmen är som allra bäst, så kan den alltså samtidigt med att den har den här universella appeal, så kan den säga någonting som verkligen behöver sägas och som subtilare eller vetenskapliga utredningar eller liknande företeelser inte kan förmedla. Men jag tillhör den generationen som talar om kulturimperialism. Så jag menar, amerikansk film är kulturimperialism. Man säljer en livsstil och den livsstilen är oerhört destruktiv för världen i stort och för vårt bästa rent av, så är den väldigt negativ. Men det hindrar inte att filmen innehåller förfärligt mycket av det som vi känner att vi behöver. vare sig vi är beredda att erkänna det eller inte. Så det är, alltså, det är skicklig propaganda. Det är både och. Det är väldigt mycket i Hollywoodfilmen som jag föredrar framför till exempel vissa delar av svensk film. Svensk films överpedagogiskhet och brist på bildmedvetande och annat kan göra mig väldigt ledsen ibland. Och is inte att offra någon uppmärksamhet på det. Jag kan till och med avstå från föreläsningar därför att jag tycker det är bara pinsamt att gå dit och skälla på film inför de människorna som har gjort det bästa de kunde. Det finns i alla uttrycksformer någon sorts formkriterium som är väldigt väsentligt. Det räcker inte att man menar väl. Man måste också formulera det man menar väl på ett sådant sätt att man blir hörd, att man blir attraktiv, att någon ids verkligen lyssnar, till och med investerar sin fantasi i att samverka med en företeelse. För det är det som äger rum när vi tar del av berättelser. När någon berättar något som vi är intresserade av på ett sugande, spännande sätt, då kan vi inte låta bli att lyssna. Och Hollywood kan alltså få oss att lyssna ibland, även om det de säger inte är särskilt värt att lyssna på. Medan förfärligt många angelägna produktioner av film eller annat, de får istället en form som vi inte lyssnar i alla fall.
Varför är det så svårt att ta efter Hollywood-receptet?
Det är jävligt svårt att göra någonting som är så genomarbetat bra. Och det kräver ett lagsamarbete mellan alla de inblandade personerna. Och när det någon gång då inträffar i Sverige så förbinder man då det primärt med demonregissören Ingmar Bergman eller någonting liknande. Saken är ju den, om man tittar istället på danskarna, att man kan mycket väl göra nästan till kollektiva historier som görs utav team som känner varandra väl, som gillar att arbeta tillsammans, som begriper någonting av varandras idéer. För menar, om man nu ska ta Ingmar Bergman som exempel, vad vore Ingmar Bergman utan Max von Sydow, Ingrid Thulin och Lin Ullmann och Bibi Andersson och Gunnar Björnstrand, och vad var han utan sina två fotografer, vad var han utan sin scenograf Anna och så vidare och så vidare. Dessa utomordentligt skickliga människor som har jobbat i team tillsammans med honom förut, som vet någonting om hur slipstenen ska gå, som upplever arbetssituationen som jag vill vara med, oavsett om jag får betalt eller inte, jag vill vara med, för den här arbetsupplevelsen, det är fantastiskt. Och när man så till och med när man har jobbat färdigt får en oerhört uppskattning för det. Jag gör ett bra jobb. Vi gör ett bra jobb. Det. Och jag menar, det är ju det. Det är ju det som amerikansk film på något egendomligt sätt kan lyckas åstadkomma.
Varför finns det så mycket våld i filmvärlden?
Våldsskildringar är en integrerad del av det filmiska uttrycket därför det är så bildmässigt. Om du sätter två personer mitt emot varandra och säger, den ena säger du är en skitstövel, den andra säger det kan du vara själv, så går det att sälja den filmen i Sverige men knappast utanför landet. Men om de blir osams och tar i varandra och klämmer varandra upp efter väggen och skjuter varandra och klipper till varandra så det skvimper och liknande, så går det att förstå i Kina. Det är alltså ett universellt bildmässigt uttryck som det handlar om. Och det betyder alltså att det är ett symboliskt uttryck för inre aggression. Och den amerikanska filmen uttrycker med yttre medel vad som först går inuti människor. Man använder ett eller annat yttre uttryck. En man som röker pipa. Vad är det för en man? Just det, är en man som har tid att lyssna. Man ser liksom hur han sitter och klatsar i pipa. En man som röker stor cigarr. Det är en sån där och så ska han helt tugga på den så där också. Så det ser ut som om han tuggar på tuggtobak. Då blir det en helt annan typ, eller hur? Eller glasögon. Om du har glasögon så är det intellektuell. Om det sen är fönsterglas i dem, vilket det ofta är i amerikansk film, så det är i alla fall, det betyder i alla fall intellektuell. Men med alla möjliga yttre uttryck försöker man att förmedla den inre, det som först går i dessa personers inre. Det är en integrerad del av att göra film, att man hittar visuella uttryck för inre tillstånd. Och det är den primära orsaken till att den amerikanska filmen är så våldsam. Det är klart att det påverkar människor, men inte på det här direkta sättet som man gärna vill ha det till. Att du ser en som slår till någon och så måste du också gå och slå till någon. Så enkelt är det inte. Vi är, hela vår kultur, inte minst den svenska, är ju oerhört aggressionshämmad. Så det är bara när vi blir tillräckligt frustrerade, när vi tappar behärskningen eller när vi dricker oss fulla eller knarkar eller när vår världsbild drar sig ihop eller när den vi älskar och trodde skulle fortsätta livet tillsammans med överger oss och vi blir så svartsjuka så vi är beredda att skära upp magen på dem i någon sorts fördrucken vansinne. Men annars så är vi ju oerhört fridsamma och oerhört talande och mjuka istället. Det symboliska uttrycket kan vi mycket väl ta till oss. Istället för att bedöma människor med moraliska kriterier för att de gör vad de gör, så tycker jag man borde diskutera varför gör de som de gör. Vad är de djupare orsaken till att folk gör som de gör? Inte minst i vår tid när ungdomar gruppvåldtar sina klasskompisar och när de mest fruktansvärda fysiska övergreppen kan äga rum. Hur har vi svikit en hel ungdomsgeneration om de kan uppfatta det som ett rimligt beteende? Vad saknas den mänskliga omsorg från hela resten av samhällets vuxna och gamla och deras möjlighet att omgås med de unga så att man kan överföra de bästa av vår kulturs värderingar till ungdomen istället för att lämna dem i sticket och fördöma dem när de försöker göra något av det de gör.
Sannoliken intressant. Ja, filmen är ett starkt medium som tål att tänkas på. Som den store regissören Eisenstein sa: "A color button under a lens and thrown on a screen may become a radiant planet."